Podplay. Det är livlig stämning inne på Mackenzie's Sports Bar and Grill. Ett av de lokala vattenhålen i staden Corona i södra Kalifornien. Det är den 5 oktober 2003. Och trots att det är söndag kväll är det mycket folk inne på sportbaren. Mitt bland biljardborden, jukeboxspelaren och öltapparna sitter tre av ställets stamgäster. 27-åriga Kimberly Long, hennes pojkvän Oswaldo Ossie Condi och deras vän Jeff Dills, som har spenderat hela dagen med att dricka och att åka motorcykel. De verkar inte ha några planer på att sakta ner med spriten och beställer in drink efter drink. Kimberly säger att hon måste vara uppe i över 20 stycken vid det här laget. Till en början är stämningen god mellan trion. De pratar, skrattar och fortsätter att dricka. Men efter ett tag börjar tonen mellan paret Kimberly och Ossie att hårdna. Ännu ett fyllebråk mellan dem är nu igång. Ossie gillar inte att Kimberly flirtar med andra killar, medan Kimberly tycker att han överdriver. Bråket börjar eskalera mer och mer. Kompisen Jeff, som är nyktrast i sällskapet, försöker lugna ner situationen och föreslår att han ska köra hem dem innan det blir värre. Paret går med på hans förslag och strax innan klockan 23 så lämnar de sitt stamhak för den här gången. Kimberly och Ossie har nu lugnat ner sig en aning och sätter sig i Jeffs bil. Kvällen kanske får ett lugnt avslut trots allt. Men det ingen i trion vet är att bara två av dem kommer att överleva natten. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Kimberly Long. En kvinna vars liv förändrades på uppfarten till sitt hem. Jag heter Hilda Hense. Klockan är nu strax efter 23 på kvällen. Kompisen Jeff hinner knappt köra upp på sina vänners uppfart innan bråket är igång igen. Paret står nu och skriker på varandra för full hals, medan Kimberly försöker slå Ossie med sin handväska. Jeff ser att situationen håller på att gå från ett vanligt fyllebråk till något mer allvarligt och går emellan ännu en gång. Han föreslår att Kimberly ska följa med honom hem en stund för att lugna ner sig. Kimberly tackar ja, medan pojkvännen Ossie går in i deras hus. Kompisen Jeff, som bara bor en kort bit bort, kör med sig Kimberly hem. Där fortsätter de båda vännerna att dricka och hoppar sen i Jeffs jacuzzi. Efter en stund börjar de att kyssas och blir mer och mer intima. Till slut hamnar de i Jeffs sovrum där de avslutar kvällen. Men ett par timmar senare vill Kimberly åka hem igen och Jeff skjutsar henne. Klockan är strax efter 2 på natten när han ser Kimberly kliva in i hennes och Ossies hus. Sedan kör Jeff tillbaka hem till sig. Samtidigt märker Kimberly att ytterdörren är olåst och kliver in i huset. Så fort hon går in ser hon Ossie som ligger på rygg i soffan i det nedsläckta vardagsrummet. Hon säger hans namn, men får inget svar. Kimberly tänder lampan och upptäcker något fasansfullt. En stor blodfläck på soffan och ett stort gapande sår i Ossies huvud. Kimberly grips av panik och springer ut ur huset i hopp om att hinna ikapp Jeff, men han är redan långt borta. Hon går in igen och tar upp telefonen. Klockan har slagit 02.09 när Kimberly ringer 911. Med panik i rösten berättar hon för larmoperatören om vad som har hänt. Personen i luren frågar Kimberly om hon kan ge Ossie läkarvård innan ambulansen kommer. Men Kimberly svarar nej, trots att hon är utbildad akutsjuksköterska. Chocken är helt enkelt för stor. Kimberly säger att för mig borde han inte vara död. Jag lämnade honom vid liv, så det finns ingen anledning till att någon skulle ligga död i min soffa. Några minuter senare är ambulansen och polisen på plats. Kriminalteknikerna börjar gå igenom brottsplatsen medan rättsläkaren undersöker Ossis döda kropp. Han noterar att Ossi har blivit knivhuggen på 3 ställen. I hjärtat, i bröstet och i huvudet. Det ser också ut som att mordet har ägt rum nyligen. Rättsläkaren noterar dessutom, eller rättare sagt, har svårt att inte notera allt blod som finns på mordplatsen. Stora pölar ligger på vardagsrumsgolvet och det är blodstänk överallt på både väggar och möbler. Men polisen registrerar inga tecken på inbrott eller tvång. Alla dörrar och fönster är hela. Det finns heller inga blodspår på Kimberly, inga blodiga kläder och inga fingeravtryck som tyder på att hon hanterat ett vapen. Ett mordvapen som dessutom är spårlöst försvunnet. När polisen håller ett första förhör på brottsplatsen säger en gråtande Kimberly upprepade gånger att det inte var hon som mördade Ossie. Hon berättar om deras utekväll med vännen Jeff, bråket på uppfarten och att Jeff släppte av henne utanför huset strax efter 02:00. Bara sekunder innan hon upptäckte Ossies livlösa kropp på soffan. Kimberly säger att det måste vara Ossies galna ex som har gjort det här. Att hon var arg och svartsjuk på Ossie och hade hotat honom flera gånger när de gjorde slut. Polisen riktar nu sitt fokus på ex-flickvännen och tar in henne på förhör. De försöker kartlägga hennes rörelser under kvällen och natten till mordet och få en egen bild av henne som person. De förhör också andra personer i ex-flickvännens närhet som vittnar om vad Kimberly hade berättat. Att ex-flickvännen fortfarande var arg och svartsjuk på Ossie och hade svårt att släppa honom. Ex-flickvännen får göra ett lögndetektortest, men resultaten är bristfälliga. Dessutom har hon ett alibi. Hon ska ha varit på en annan plats under kvällen, vilket bekräftas av flera vittnen. Det finns heller ingen teknisk bevisning som knyter henne till brottsplatsen. Så efter ett tag väljer polisen att släppa ex-flickvännen och riktar istället blicken mot en annan person, Kimberly själv. Men polisen jobbar samtidigt också med ett annat spår, nämligen kompisen Jeff Dills. Han var trots allt den sista som var med både Kimberly och Ossie under kvällen. 2 dagar efter mordet blev han förhörd och får berätta sin sida av det som hände. Precis som Kimberly berättar han om den stökiga utekvällen, bråket på uppfarten och att Kimberly hade följt med honom hem. Men det finns en avgörande detalj som skiljer deras berättelser åt och som kommer ge det här fallet en ny vändning. Klockslaget Kimberly kom hem. Jeff påstår att klockan var ungefär 01:20 när han släppte av henne. Alltså 49 minuter innan Kimberly säger att hon kom hem och ringde 911, vilket hade gett henne gott om tid att mörda Ossie. Det här skapar ett hål i hennes tidslinje som polisen inte kan bortse ifrån. Deras misstankar mot Kimberly stärks nu ännu mer. Samtidigt har polisen fått rättsläkarens resultat från obduktionen av Ossies kropp som gjordes dagen efter mordet. Och resultatet är inte direkt till Kimberlys fördel. Rättsläkaren har nämligen inte kunnat fastställa en exakt tidpunkt för Ossies död. Detta på grund av flera medicinska faktorer, bland annat kroppens temperatur. Vid obduktionen var kroppen redan kall och på grund av att flera timmar hade gått mellan larmsamtalet och själva obduktionen gick det inte att räkna baklänges med säkerhet. Det gick inte heller att säga ungefär när blödningen hade startat eftersom blodet hade börjat torka. Dessutom finns inga grannar eller förbipasserande som hade hört något skrik eller liknande från huset under mordkvällen. Eftersom rättsläkaren inte kan säga exakt när Ossie dog menar nu polisen att han kan ha mördats strax innan Kimberly ringde 911 klockan 02:09. Därför ser de hennes alibi efter festen hos kompisen Jeff som otillräckligt. Men fast polisens spår pekar på att Kimberly kan vara den skyldige så väljer man inte att gripa henne på en gång. Tiden verkar ännu inte mogen. Men mer om det senare. För att förstå personen Kimberly Long och hennes relation med pojkvännen Oswaldo Ossi Condi ännu bättre så behöver vi backa bandet lite. Det framtida paret träffas första gången redan på mellanstadiet. I vuxen ålder har Kimberly sagt att han var hennes första riktiga kärlek och att hon tror att sånt sitter kvar för resten av livet. De finner varandra snabbt men tappar sen kontakten när Kimberly och hennes familj flyttar till en annan stad. När Kimberly är tonåring träffar hon sin nya kille, Joe Bugarski. Kimberly är bara 17 år när de får sitt första barn. Och 5 år senare får de ett till. Joe och Kimberly gifter sig när de är i 20-årsåldern. Men äktenskapet ska visa sig bli allt annat än lyckat. Och kantas av alkoholmissbruk, bråk och kaos. I intervjuer har Joe berättat att de hade många hetsiga gräl. Där han efteråt undrade om han ens skulle leva när han vaknade nästa morgon. Samtidigt som det stormiga familjelivet pågår så utbildar sig Kimberly till sjuksköterska och börjar arbeta på en akutmottagning. I slutet av 90-talet tar hon upp kontakten med ungdomskärleken Ossie igen och efter ett tag börjar de dejta, trots att hon fortfarande är gift med Joe. Så småningom sparkar hon ut Joe ur huset och Ossie flyttar in hos Kimberly och hennes barn. Men även om Kimberly nu är återförenad med sin barndomskärlek så blir det här också ett stormigt förhållande. Grannar och vänner vittnar om att paret dricker och bråkar mycket. Mycket av bråken handlar om svartsjuka. En bild som polisen också får ta del av under mordutredningen hösten 2003. Men det ska dröja till 2005. 2 år efter mordet på Ossie innan nästa utveckling i Kimberly Long-fallet. Anledningen till att polisen inte griper Kimberly direkt är att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket bevis för att kunna åtala henne för mord. Även om hon är huvudmisstänkt så bygger det mesta av fallet på indicier och inte konkreta bevis. Det finns inget mordvapen, inga vittnen och inga blodiga kläder. Kimberly hade heller inget blod på sig och det fanns inga fingeravtryck från henne på Ossies kropp. Polisen och åklagaren har alltså inte mycket att gå på. Bara parets stormiga relation, hålet i Kimberlys tidslinje under mordkvällen och att hon var den som hittade Ossie. Med andra ord så misstänker man Kimberly redan från dag ett, men håller tillbaka gripandet eftersom åklagaren behöver fylla i luckorna i sin indiciekedja och få ett starkare case för att sen kunna nå en fällande dom. Åklagaren vill inte riskera att gripa Kimberly för tidigt för att sen behöva släppa henne på grund av brist på bevis. Men samtidigt får inte fallet bli för gammalt. Så i början av år 2005 är det till slut dags. Efter en 2 år lång mordutredning grips den nu 29-åriga Kimberly Long för mordet på sin pojkvän Ossie Condi. Våren 2005 hålls rättegången mot 29-åriga Kimberly Long i Riverside Countys domstol i Kalifornien. Det blir en relativt odramatisk process och efter cirka 3 veckor har det blivit dags för juryn att överlägga sitt beslut. De går igenom det de har fått höra i rättssalen och vrider och vänder på sitt beslut. Men juryn kan helt enkelt inte komma överens. 9 personer röstar för att Kimberly är oskyldig, medan 3 personer anser motsatsen. Eftersom juryn måste vara helt eniga för att det ska kunna bli en dom så ogiltig förklaras rättegången och en ny planeras in. Några månader senare, hösten 2005, är det dags igen. Åklagaren inleder rättegången med att gå igenom sin bevisföring och vad han anser pekar på att Kimberly är den skyldige. Enligt åklagaren rör det sig om ett klassiskt relationsmord där svartsjuka, parets bråkiga relation och deras drickande utgör motivet. Han tar också upp att grannar hade sett och hört Kimberly och Ossie gräla aggressivt med varandra på deras uppfart innan Ossie dog. Att Kimberly var den som hittade kroppen och att hon ringde 911 men inte försökte ge livräddande hjälp trots att hon jobbade som sjuksköterska. Han nämner också den lucka som finns i Kimberlys tidslinje. Att det är oklart när hon egentligen kom hem. Kimberly hävdar fortfarande att klockan var strax efter 02. Bara några få minuter innan hon larmade polisen. Medan kompisen Jeff sa i förhör att klockan var runt 01.20 när han släppte av Kimberly. Åklagaren hävdar att det är någon gång mellan dessa klockslag som mordet skedde. Fallets nyckelvittne, kompisen Jeff, kan dock själv inte vittna om detta i rätten. Han har nämligen dött i en motorcykelolycka innan rättegången började. Men den viktigaste delen i åklagarens bevisföring och i hela fallet är svaret på frågan, när dog egentligen Ossie? Rättsläkaren kunde under mordutredningen inte säga ett exakt klockslag. Och när han vittnar i rätten står han fast vid detta. Han säger dock att det är möjligt att dödstiden stämmer med att Kimberly kom hem vid 01.20, men att man inte kan säga exakt. När åklagaren är klar med sin bevisföring är det försvarets tur att ta ordet. De menar att Kimberly har alibi för mordet eftersom hon var hemma hos kompisen Jeff när det skedde. Advokaternas starkaste bevis för att Kimberly är oskyldig är det faktum att det inte finns några fysiska spår som binder henne till mordet. Hon hade varken blod på sig eller under naglarna, trots den mycket blodiga brottsplatsen, vilket även åklagarens egen kriminaltekniker tyckte var märkligt. Försvaret försöker också rikta fokus mot andra misstänkta, som till exempel Ossies ex-flickvän som hade hotat honom flera gånger. Till skillnad från åklagaren hävdar advokaterna att Ossie måste ha dött tidigare under kvällen, något som skulle fria Kimberly helt. Men av någon anledning så har försvaret valt att inte ha med en egen rättsmedicinsk expert som kan styrka detta. Något som ska visa sig vara ett avgörande misstag. Efter en 3 veckor lång rättegång har det blivit dags för juryn att fatta ett beslut. Efter 1,5 dags överläggning är de färdiga. Och till skillnad från den första rättegången är den här juryn helt enig. De anser alla att Kimberly är skyldig. Några dagar senare kommer domen. 29-åriga Kimberly Long döms till 15 år till livstidsfängelse för mordet på sin pojkvän Oswaldo Ossie Condi. Trots att Kimberly nu är en morddömd kvinna så kommer faktiskt fängelsestraffet att få vänta lite till. Hon överklagar beslutet och domaren i rättegången säger att om det var han som skulle fatta beslutet och inte juryn så hade han inte dömt henne skyldig. Därför låter han Kimberly förbli fri mot borgen i väntan på beslutet om hennes överklagan av domen. Rent fysiskt är alltså Kimberly mer eller mindre fri samtidigt som hon sitter i ett mentalt fängelse. Hon försöker leva ett så vanligt liv det går. Hon börjar jobba som sjuksköterska på akuten igen och umgås med sin familj och sina vänner. Men samtidigt finns den där rädslan i bakhuvudet att hon plötsligt en dag kan åka i fängelse. Kimberly går oftast runt med ångest. Hon säger att hon aldrig riktigt kan känna sig glad och att det är som att ett mörkt moln ständigt följer efter henne. Åren går och Kimberly kämpar på med att ha en så normal tillvaro som möjligt. Men den 23 mars 2009 förändras allt. 6 år efter mordet och 4 år efter rättegången förlorar Kimberly sin överklagan och måste omedelbart åka in i fängelse. Hon separeras från sina barn och förs direkt till California Institution for Women i Chino. Det är ett av delstatens största och mest kända kvinnofängelser med både långtidssittare och livstidsdömda. Kimberly lär sig tidigt att hålla en låg profil, följa reglerna och inte blanda sig i gängkonflikter. Hon får dessutom stöd av andra fångar som tror på att hon är oskyldig. Precis som många intagna arbetar hon inne i fängelset, bland annat i köket och med andra enklare sysslor. Hon deltar också i utbildnings- och rehabiliteringsprogram för att hålla sig sysselsatt. Även om livet i fängelse kan vara tufft, så har Kimberly något som håller henne vid liv. Tron på att sanningen till slut ska komma fram. Under sitt första år bakom galler skickar Kimberly flera brev till olika så kallade Innocence Projects. Alltså organisationer som hjälper folk som blivit felaktigt dömda att bli fria runt om i landet. År 2010, året efter att hon fängslats, får hon till slut svar av California Innocence Project, eller CIP, som väljer att ta sig an hennes fall. De samlar in nytt material och går igenom de brister som fanns under mordutredningen och rättegången. Man tar in forensiska experter som analyserar den döda kroppens temperatur, stelhet och blodspår. Till skillnad från rättsläkarens uttalanden under rättegången så pekar de nya experternas utlåtanden på att Ossie dog innan Kimberly kom hem den där kvällen. Teamet på CIP påpekar att åklagarens argument helt byggde på indicier, som bråket på uppfarten och att Kimberly hittade kroppen. Faktum kvarstår att det inte fanns några fysiska bevis som knöt Kimberly till mordplatsen. Inga blodiga kläder, blodspår eller DNA. De uppmärksammar också att Ossies hotfulla ex-flickvän kunde vara en mer sannolik gärningsperson. När Kimberlys team känner att de har tillräckligt med material skickar de in en ansökan till olika domstolar om att ompröva hennes fall. Men Kimberlys frihetsprocess går trögt. Under åren som går nekas hennes ansökan av domstol efter domstol. Men i juni 2016, 7 år efter att hon spärrades in, så sker en vändning i fallet. En domare i Riverside County i Kalifornien har granskat CIPs ansökan och godkänner den. Domaren slår sedan fast att mordet måste ha inträffat tidigare än vad åklagaren påstått. Att Kimberly rimligen inte kunde ha hunnit döda Ossie mellan att hon kom hem och ringde polisen och sedan inte haft något blod på sig med tanke på den väldigt blodiga brottsplatsen. Dessutom påpekas att domen från 2005 mest byggde på svaga indicier och inga konkreta bevis. Därför upphäver domaren hennes morddom och beordrar att hon omedelbart ska släppas fri. Den 10 juni 2016 kliver 41-åriga Kimberly Long ut ur fängelset efter att ha suttit inspärrad i över 7 år. Men det där mörka molnet hänger fortfarande över henne. För även om Kimberly nu är ute på andra sidan är hon fortfarande inte helt fri. Domen må vara borta, men åtalet mot henne finns fortfarande kvar. Hon är alltså inte längre en dömd mördare, men står fortfarande åtalad för mord och kan dömas igen om åklagarmyndigheten väljer att överklaga domarens beslut. Hon riskerar då att behöva åka tillbaka till fängelset och kanske sitta på livstid. Och mycket riktigt så väljer åklagarmyndigheten att göra just detta. De bestämmer sig för att överklaga domarens beslut till Kaliforniens appellationsdomstol eftersom de anser att han har överskridit sin roll och felbedömt bevisningen. Samtidigt lever Kimberly sitt nya liv på utsidan och försöker anpassa sig så gott det går. Hon måste ständigt ha på sig en fotboja och rapportera till en handläggare som håller koll på att hon sköter sig. Och hela tiden går hon runt med en oro i kroppen. I november 2017 händer det som inte får hända för Kimberly. Appellationsdomstolen väljer att godkänna åklagarens överklagande och tar tillbaka Kimberlys morddom. I teorin betyder det alltså att Kimberly nu måste tillbaka till fängelset. CIP väljer i sin tur att omedelbart överklaga detta till högsta domstolen i Kalifornien. Kimberlys team kämpar med allt de har för att hon ska få stanna ute i det fria. Nu är hennes liv mer osäkert än någonsin. Tekniskt sett är hon dömd för mord igen. Men tack vare sitt överklagande får hon stanna ute i friheten tills processen är klar. Efter lite mer än 2 år, våren 2020, så accepterar Kaliforniens högsta domstol att granska fallet och CIPs överklagan mot den nya morddomen. Frågan är, hade Kimberly fått en rättvis rättegång? Och hade bevisen verkligen varit tillräckliga för en fällande dom? Efter 1 år av granskande har högsta domstolen i Kalifornien fattat ett beslut. Det juridiska pingpongspelet som pågått de senaste 5 åren ska nu avgöras. I februari 2021 meddelar högsta domstolen att man häver domen en gång för alla och avslår åklagarens begäran om att återuppta åtalet mot Kimberly. De fastslår att det står bortom allt rimligt tvivel att Kimberly inte är skyldig till mordet på hennes dåvarande pojkvän Ossie Condy. Efter nästan 20 års rättslig kamp och 7 år i fängelse är nu 46-åriga Kimberly Long helt fri. År 2025 är Kimberly Long 50 år gammal. Hon bor fortfarande i Kalifornien, men på okänd ort. Arbetet som sjuksköterska på akuten har hon slutat med för länge sedan och istället jobbar hon nu som hundfrisör. Ett yrke hon skolade om sig till eftersom det var svårt att få jobb inom vården som exfånge. Kimberly säger att hon trivs bra med jobbet och att hon försöker njuta av friheten så mycket det går, även om återanpassningen i samhället har varit tuff. När hon inte jobbar försöker hon vara ute i naturen så mycket som möjligt och umgås med sina barn. Sonen och dottern är nu båda vuxna, 33 respektive 28 år gamla, och lever sina egna liv. Kimberly har missat många födelsedagar, jular, examinationer, tonårsförälskelser och baler. Hon gör nu allt hon kan för att ta igen förlorad tid med barnen och att de ska kunna bygga upp en stark relation igen. Kimberly har också köpt en husbil med solpaneler, en symbol för drömmen om ett fritt och mobilt liv och en chans att till slut kanske kunna lämna det gamla bakom sig. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Emil Pettersson. Redaktör var Alex Häger och producent var Oliver Bergman. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
Play, en del av Power Media.